Det är fullt i kyrkan, så det är bra om man hittar lämplig plats. Är det här ännu bättre eller? Jag vet inte. Högre upp kan jag inte komma i alla fall. För höja den här stället. Ja, jag vet inte hur mycket ni brukar följa kyrkoåret. Men idag så frångår vi kyrkoåret i alla fall. Till stor del. Rubriken är någonting annat än man ser i psalmboken. Även om vi faktiskt har hört en av de texter som hör till idag. Tänkte jag återkomma till lite senare. Jag satte temat Här är jag, sänd mig. Och flera av er känner säkert till att det är ett citat från en ganska känd bibeltext. Från profeten Jesajas möte med Gud i templet. Och det var en av de texter som kom till mig när jag började planera för den här helgen. Så jag tänkte helt enkelt börja med att läsa den. I bästa fall får vi hjälp här så att ni får se det här lite snyggare. Men den kommer på väggen oavsett. Och jag läser. Och även om det är gamla testamentet så läser vi ju i Jesu namn, eller hur? Guds ande talar i hela skriften. I det år då kung Uzia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten och trösklarna att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Så jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Det är en innehållsrik berättelse det här. Och det finns väldigt mycket man kan säga utifrån Jesajas möte med Gud här i Jerusalems tempel. Jag tänkte i början av min predikan fokusera på framförallt två saker i den här texten. Och det första är vad Jesaja faktiskt får syn på i det här mötet. Och det andra är vilka konsekvenser det här mötet med Gud får också för honom personligen. Jag tror att Jesajas möte, hans erfarenhet, har någonting att säga inte bara till situationen där och då, utan också till situationen för oss idag. Både som individer, men kanske också som sammanhang, rörelse. Många av oss tillhör EFS, det här är en EFS-kyrka. Vad kan det här ha att säga till oss i församlingen här, men också i EFS som rörelse i stort? Om vårt uppdrag och hur vi kan förvalta och förverkliga det uppdraget. Jag tror att det finns några saker vi kan lära också av den här texten där. Och det allra första jag tänker på det är faktiskt hur viktigt det är med ett personligt gudsmöte. Det är viktigt med ett personligt gudsmöte. Den kristna tron kan aldrig reduceras till att bara vara en lära. Den kan aldrig bara vara ett etiskt program. Det finns lära, det finns etik också utifrån en kristen hållning. Men det är aldrig bara det. För djupast sett är det en relation. Det är Gud själv som bjuder in oss till gemenskap med sig själv. Och det är där det hela börjar. Sen är det mycket som växer fram utifrån det. Men det är där det börjar. Jesaja har ju sitt möte med Gud i Jerusalems tempel. Han har säkert varit där många gånger tidigare. Det är nog svårt att vandra så att säga oberörd genom tempelsalarna i det här templet. Men den här dagen är det ändå någonting helt speciellt som händer. Gud invaderar Jesajas liv kan man säga. På ett aktivt sätt kommer Gud honom nära. Han gläntar på dörren in till sin härlighet. Och profeten får blicka in i den himmelska tronsalen. Och där är det inte bara Gud som är placerad. Där är änglarna, seraferna. Och de ropar helig, helig, helig inför Guds tron. Och i den här synen så överväldigas Jesaja inte bara av Guds storhet, han överväldigas också av sin litenhet. Ve mig, jag förgås, ropar han. Ve mig, jag förgås, för jag är också en man med orena läppar. Jag passar inte riktigt in här. Och jag hör till ett folk med orena läppar. Och ändå har mina ögon sett konungen, Herren ser. Faktiskt var det den typen av erfarenhet som stod i centrum också av väckelsen. I alla dess former egentligen. Väckelse har ju drabbat, det låter negativt, men man får ändå säga drabbat vårt land. Präglat vårt land i olika omgångar. Också EFS är en väckelserörelse som bottnar i just den här typen av erfarenheter. Efesarna var ett folk som hade lärt känna den helige guden. Det var ju det som var signumet på väckelsen. Carl Olof Rosenius, en av förgrundsgestalterna. Vi som läser en del har sannolikt kommit i kontakt med honom. Han är faktiskt Sveriges mest lästa andliga författare. Sålt i mer än 3 miljoner exemplar. Men det är klart, han dog för rätt länge sedan, så att det kanske inte är helt aktuellt för alla ändå. Han är i alla fall EFS i särklass viktigaste teolog. Och han lär ju inte ha varit de stora åthävarnas man. Tydligen var han ganska tråkig att titta på. Han stod väldigt rakt upp och ner och predikade. Men det var alltid knäpptyst när han talade ändå. För han hade en auktoritet från Herren själv. Han kände den Gud han talade om. Och det var uppenbart för alla som var i lokalen. Så som sagt, även om det inte var så yvigt på utsidan, så fanns tyngden där. Och tyngden handlade om någon annan än honom själv. Det handlade om Herren som talade genom honom. Mötet med den helige. Och jag tänker att egentligen är det här det som kännetecknade väckelsefolket i stort. Orsaken till att man kunde driva sin linje med sån frimodighet. Att man kunde utmana både präster och andra makthavare i det samhället. Det var just att man kände Herren. Man visste att man hade på fötterna. Det var inte de fina titlarna som avgjorde hur man hade det ställt med Herren. Utan det var just det personliga mötet med Gud. Det som ingen annan kunde ta ifrån en. Den personliga omvändelsen till Jesus Kristus. En av mina anfäder, Gabriel Andersa, en ganska känd väckelseförkunnare uppifrån Västerbotten. Han brukade alltid, eller alltid vet jag inte, men ofta inleda när han kom till nya platser med mötet, så var frågan: hur har du det med Gud? Eller hur har ni det med Gud här i Östersund? Det var liksom någon slags grundfråga i väckelsen. För det var där det började. Och det är klart, svaren kunde variera. Och beroende på svaren så blev predikan lite olika. Hur har ni det med Gud här i Östersund, får vi ju säga idag. Och jag tänker att när vi talar om EFS som en lekmannarörelse, så är det egentligen mer det här som det handlar om från början. Än det vi kanske ibland tänker på idag. Gud har ju bemyndigat lekfolket inte för någon slags allmän demokratitanke. Eller att en ann är så god som en ann. Kom inte här och tycka att du är något. Utan vi är alla på samma nivå. Det är inte ett sånt tänkande som den så här, idén har fötts ur. Utan det är ju faktiskt, vi har gemensamt mött Gud. Han har tagit sig an oss. Vi är Guds barn. Vi har en relation här. Och utifrån den står vi tillsammans som ett Guds folk. Vi har ett personligt vittnesbörd att falla tillbaka på. Och därför har vi också blivit ambassadörer för vår Herre. Och då kan vi säga som Jesaja: här är jag, sänd mig. Där föds uppdraget. I mötet med Gud. Och det är klart, det här kan ju väcka olika känslor. Mitt syfte är inte att gradera olika gudsupplevelser. Det är klart att det ser lite olika ut för oss. Även om vi har mött Herren, så det är få som har mött honom så starkt och konkret som Jesaja. Det är ju självklart. Det sticker ut även i Bibeln, den här berättelsen. Jesajas väldigt omtumlande möte med Gud. Men jag tänker att i vårt sätt att leva, i vårt sätt att bygga församling, så behöver vi hela tiden ha den här tanken med oss. Hur kan vi skapa möjligheter, utrymme för sanna möten med Herren? För om det inte står i centrum av det vi gör, då är det väldigt stor risk att vi tappar själva nerven i vad det kristna livet är tänkt att handla om. Om kyrkan bara blir ritual, eller bara blir liturgi, eller bara trevlig gemenskap, då har vi förlorat någonting av vår sanna själ som kristna. För till kyrkan kommer vi, bör komma i alla fall, för att möta Herren. Och om vi inte gör det, då är det någonting som vi kanske behöver jobba med där. Det finns ju många olika möjligheter. Det kan ju handla om oss själva förstås. Att vi har på något vis drabbats av den sekularisering som är så utbredd i hela vårt land egentligen. Både i och utanför kyrkan. Jesus talar om den möjligheten i flera sammanhang. Och ett av de som drabbar oss i Sverige är väl det här, i liknelsen om sådden. Där världsliga bekymmer, bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Det är lätt i vår kultur och vår materiella standard att det blir så mycket av det här yttre som upptar oss, som faktiskt fångar vår själ, att det tränger undan Gud i våra liv. Ja, det finns en sorg över det, en tragik i det. Men det är faktiskt också så att det kräver ett aktivt motstånd för att det inte ska hända. I en kultur som vår kan vi inte bara flyta med strömmen. Vi måste bjuda motstånd för att undvika det som Jesus säger. Det är i alla fall min analys och min erfarenhet. Bibeln talar också om det här att tappa den första kärleken. Det kan nog ske på många olika sätt. Men vi vet att Herren lider över att det så lätt blir så i hans folk. Till och med när vi gör alla de rätta sakerna kan vi tappa kärnan, innehållet, den första kärleken. Det kan också handla om våra egna sammankomster. Om vi har gått för mycket på rutin, tappat den här ursprungliga dynamiken. Fastnat på något i former som inte längre hjälper oss i det jag sa, ändå måste vara huvudärendet att skapa ett möte med den levande guden. Vi kan inte organisera fram Gud. Det är Guds nåd hur han väljer att uppenbara sig. Men vi vet att han bekänner sig till den kristna gemenskapen. Han bekänner sig till sitt ord. Han bekänner sig till nattvarden. Han bekänner sig till förbönen. Ja, men låt oss då se till att de sakerna står i centrum. Jag reser ganska mycket i Sverige och det är ytterst sällan inför en gudstjänst som man lägger mer än 2 minuter i bön. Faktiskt. Ytterst sällan. Jag med glädje noterar att här fick vi sitta en stund tillsammans och faktiskt be för gudstjänsten. Jag var med och planterade en församling för några år sedan i Uppsala och Gud talade ganska mycket i den där processen till oss. Och han talar gång på gång om vikten av bön. Och efter ett tag, vi tyckte vi ändå la ganska mycket tid, så fick vi en profetisk hälsning av en person som sa så här att ja, ni har ju inte bett för mycket. Det är nästan lite halvsarkastisk hälsning. Men jag tror verkligen att det var, ja, genom en människa så tror jag att det var Herren som talade. Ni har inte bett för mycket. Och det är sällan vi ber för mycket. Det här kan ju också bli någon slags press och så. Men rent krasst så tänker jag, längtar vi efter att våra möten, våra samlingar, våra liv ska präglas av Herrens närvaro? Ja, men då behöver vi bönen. Vi behöver ta tid här i bönekammaren, på knä. Ropa, be att hans löften ska faktiskt förverkligas, gå i uppfyllelse här och nu. Och det är inte en aktivitet, det är en relation. Därför är inte det en press att säga så. Det är inte en sak till att checka av. Nej, men det är ju själva ärendet. Det är Herren. Vi umgås med honom. Vi söker honom. Vi ber om hans ledning. Och det är klart, det får konsekvenser om vi gör det eller om vi inte gör det. En annan sak som händer när vi får ett möte med Gud som helig, det är att vi faktiskt får hjälp att se igenom den här fokuseringen på oss själva. Och jag menar, vi lever ju i en kultur som fullkomligt dyrkar jaget. Vi lever ju till och med en tid där man säger att var och en har sin egen sanning. Det finns nog ingen kultur någonsin i historien som har haft en sån hybris som vår i den meningen. Där man till och med definierar sanningen utifrån vad var och en, inte ens bara vad var och en tycker utan vad var och en känner. Det jag känner är sant för mig och så kan någonting helt annat vara sant för dig. Filosofiskt är det ju kortslutning naturligtvis. Men vi lever ju med det och vi är alla påverkade av det. Den totala självcentreringen i vår kultur. Det är inte någonting helt nytt. Det är ju egentligen ursynden i människan att vilja vara sin egen herre. Och en av de första av de här stora grekiska filosoferna, Protagoras, han levde på 400-talet före Kristus. Han är känd bland annat för den här formuleringen. Människan är alltings mått. Känner ni igen det? Människan är alltings mått. Det här utmanas i grunden när vi möter Gud på riktigt. Det är inte så att ett möte med Gud tar bort vår identitet, tvärtom. Och jag menar, Jesaja, han ropade ju, här är jag, sänd mig. Alltså, han har inte försvunnit åt något allmänt diffust mål. Det är fortfarande Jesaja som möter sin Herre. Men det är också väldigt tydligt att det har skett något helt nytt med riktningen. Han är inte längre sin egen. Det kretsar inte kring honom. Han har fått skåda in i tempelrummet och han inser att är det här sant, då måste jag ändra hela min livsinriktning. Nu tillhör jag dig, Herre. I am at your disposal. Sänd mig. Han går från självcentrering till Guds centrering. Från att överskatta sig själv till att högakta sin Herre. En av vår tids trender är ju annars att vi människor är väldigt duktiga på att diktera villkoren för Gud. Vi sätter upp regler för hur Gud får vara. Vi talar mycket om Guds bilder i vår tid. Jag kan på ett sätt förstå det. Men det finns ju en väldig risk att vi börjar på ett jämföra gudsbilder som om det var, men det här är min gudsbild som jag håller mig till. Och du har den här gudsbilden. Och så har vi reducerat Gud, han är inte längre den helige. Utan han är min gudsbild som jag ganska gärna håller för mig själv. Och så gör vi Gud nästan till att vara på den fria marknaden. Där vi har auktion om vilken gudsbild som verkar bäst för mig. Och så är det den jag lever utifrån. Men klart, då är det ju inte Gud längre. Då är det ju mina projiceringar, vad jag önskar och tycker och tänker. Och jag är naturligtvis fri att tycka och tänka, men det är inte vad kristen tro handlar om. Det handlar om att ha mött en helig Gud som själv är oberoende av allt skapat, men som har skapat allt annat. Han bjuder in oss i gemenskap med sig. Och där förvandlas våra liv, våra prioriteringar. Och det blir så tragiskt när vi gör Gud så liten att det faktiskt försvinner den här möjligheten att få sitt liv förvandlat. För klart, om Gud bara handlar om det jag redan själv tycker och tänker och kan förutsäga, då kommer han nog inte förvandla våra liv i grunden heller. För då handlar det ju inte om honom, det handlar om oss. Men det är klart, Bibeln är ju glasklar i grunden här. Du och jag kan överhuvudtaget inte påverka hur den Gud är. Du kan tycka vad du vill om honom, du behöver inte tro på honom, han kommer ju finnas ändå. Alltså, han är helt oberoende av sin skapelse. Vår kallelse är därför att faktiskt tro på honom, böja oss under honom, lita på honom, lyssna till hans ord. Be att det får ske som han talar om också i våra liv. Vi sjöng Lina Sandell här i början och det var på mitt förslag. Jag tycker hennes psalmer är härliga. Den här psalmen finns inte längre i vår psalmbok, men den är bra ändå. Jesus, håll mig blott vid ordet, det är klippfast grund. Då ska jag ej gå förlorad i den mörka stund. Människomeningar och tycken, ack hur skifta det. På ditt vissa ord alena, lär i tron mig se. Man kunde ha frestat även på den tiden att knyta upp sitt liv bara kring människomeningar och tycken. Men Lina Sandells recept är ganska krasst och rakt på. Det håller inte. Hjälp mig att i tro hålla fast vid vad du har sagt. Det är ändå det handlar om. Det kan ju låta lite provocerande också. Men vadå, får man inte tänka själv nu eller? Jag tror inte det är så man ska se det här. Gud har gett oss ett förnuft och på något vis att vrida och vända på saker. Det är inget problem. Om vi gör det för att faktiskt förstå hur det här kan hjälpa mig att komma nära Gud. Men när vi ägnar oss mer åt att försöka krångla oss ur så vi kan fortsätta vara våra egna herrar och köra vårt eget race. Det är klart, då blir det någonting helt annat. Det är ju otrons brottningskamp med Gud. Den kan ju ibland finnas ändå och det kan vara sådana perioder. Men då får vi någonstans be om förlåtelse för det och hjälp. Och be om hjälp att han på nytt ska kunna få prägla våra tankar, våra sinnen. Det är ju inte blind lydnad Bibeln talar om. För blind lydnad, det handlar om att man inte har en aning om varför man gör det man gör. Utan man bara böjer sig, kadaverdisciplin. Men Jesaja hade ju mött Gud. Han hade fått glänta på förlåten. Han visste vad han sa ja till. Han visste knappast allt om honom, för ingen kan veta allt om Gud. Men tillräckligt mycket för att veta att den här guden är värd att följa. Och jag tror att i princip alla i det här rummet vet så mycket om Gud. att den här guden är faktiskt värd att ge en chans. Och vet du det ännu inte, så vill vi gärna be för dig att han ska visa hur mycket gott han har för dig. Och vi ska be senare i gudstjänsten också. Det började mötet med honom, och där växer också förtroendet för honom till liv. Men så var det Protagoras då. Den gode filosofen. Han finns ju i oss alla, tror jag faktiskt, i någon mening. Det finns en risk att vi nalkas också den kristna tron som om det är du och jag som är alltings mått. Men när vi gör det så tappar vi någonting helt avgörande i den kristna trons väsen. En av de saker som ligger till grund för EFS DNA, det är ju betoningen att vi är syndare i behov av nåd. Idag är det många som har problem med kyrkans tal om synden. Man upplever det som någonting livsförnekande. Någonting ganska tråkigt. Man kan möjligen hålla med rent formellt. De flesta är ju ändå rätt klara över att de är inte helt fullkomliga. Jag har mött få som tycker det. Men man vill liksom inte bli påminn om det där jobbiga, utan mer tala om bättre eller roligare saker. Jag har en viss respekt för det här faktiskt. Jag tänker att det är ett problem om kyrkan bara blir förknippad med talet om synd och skuld. Det är också en skev bild. En ganska konstig representation av den Gud vi läser om i Bibeln. Framförallt är det trots allt nåden och förlåtelsen som är centrum i evangeliet. Glädjen över att få vara Guds barn, som vi talade om igår kväll. Å andra sidan är det ganska meningslöst att tala om vare sig nåd eller förlåtelse om vi inte också säger någonting om varför vi behöver nåd och förlåtelse. Det blir liksom ett svar på en fråga jag inte har ställt. Vad ska jag med nåden till om jag inte är en syndare? Risken är att nåden i så fall blir någonting annat och kanske mer en ursäkt för min synd. Och det är ju raka motsatsen till Bibelns budskap. Men vi behöver komma tillbaka till det här. Vad som också då väcker det här till liv i oss? Ja, men det är ju just mötet med Gud. Det är mötet med den helige som Jesaja ropar. Inte först här jag, sen mig. Det första han ropar är ju: ve mig, jag förgås. Eller hur? Kontrasten blir så smärtsamt tydlig. Han får inse: oj, jag kanske inte har tyckt att jag var den värsta syndaren. Men klart, ska jag jämföra mig med honom, den helige? Men då är jag ju en mask. Jag är ingenting. Och det är därför som Guds ord och erfarenheten av Guds närvaro behöver få vandra hand i hand. Anden måste få möjlighet att göra Gud och hans ord levande för oss. Bara då kan vi bli ett folk som på djupet är berörda av vårt budskap faktiskt. Förmedla evangeliets sanning utifrån en erfarenhet. Jag har mött honom. Han är på riktigt. Han har faktiskt förvandlat mitt liv i grunden. Och vi lyssnar till den här texten då från första Moseboken. Jakobs brottningskamp. Patriarken Jakob som brottas med Gud. Det är en märklig text. Jag tänkte ge någon lite grann bakgrundshistoria innan vi går in på den. Jakob var ju en ganska speciell person. Som hade för vana att ta sig fram i livet med ganska tveksamma metoder, kan man säga. Redan när hans mamma var gravid med honom och hans storebror Esau, så hade Gud sagt till hans mamma då att den äldre ska tjäna den yngre. Den äldre ska tjäna den yngre. Men det man kan säga är att Jakob sen försökte uppfylla den här profetian på egen hand. Efter eget huvud. Så han hade lurat till sig förstfödselrätten. Och sen också välsignelsen från sin pappa, som egentligen då borde ha gått till Esau. Men det lurade Jakob till sig. Och sen fick han fly hemifrån och hamna hos sin morbror. Och då får han själv smaka samma medicin för morbrorn, Laban som han heter. Han lurar på honom en extra hustru. Han blev kär i en tjej, och sen så upptäcker han efter bröllopsnatten att det var ju syrran han hade fått. Det är ju märklig story på många sätt, kan man säga. Och det är en tragisk story. Framförallt känner jag ju med systern där. Och det blir ju ett olyckligt äktenskap naturligtvis. Och man brukar säga ibland att men Bibeln har ju också polygama relationer. Ja, men läs innantill hur de beskrivs. Har man lite tankeförmåga så ser man att det är inte de bästa äktenskap. Så Bibeln för ju inte fram de här som sagt ideal, utan idealet det får vi i första Mosebok 2. En man och en kvinna blir ett kött. Så jag tror inte du behöver vara så orolig för att Bibeln skulle se polygami som oproblematiskt. Men det förekommer helt klart, bland annat hos patriarkerna. Men som sagt, han får smaka sin egen medicin. Men mitt i det här så fortsätter Gud att bekräfta sina löften. Jakob är inte Guds bästa barn, men nåden är ju inte beroende av våra förtjänster, utan de löftena står kvar. Och det är samma löften som Gud ännu tidigare hade gett till Jakobs farfar Abraham. Men så kommer då den här märkliga storyn där Gud tar initiativ till en brottningskamp. Och man kan kanske säga att Gud utmanar Jakob att gå in i relation på allvar med honom. Man kan ju fundera det här, men varför tar Gud initiativ till en brottningsmatch? Är det för att Gud liksom vill ta tillbaka sina löften? Se om jag kan övervinna Jakob. Det blir ju helt orimligt att Gud skulle ta en match med människor och förlora. Det finns ju inte på kartan. Det måste finnas någonting annat här. Jag tänker så här att Jakob betyder faktiskt den som bedrar på hebreiska. Och det som händer i med den här brottningsmatchen är att han får ett nytt namn, nämligen Israel. Och Israel betyder han kämpar med Gud. Så poängen med den här matchen är att nu är det slut på genvägar. Nu är det slut på bedrägerier. Från och med nu är det närkontakt med Herren själv som gäller. Sluta upp med det där att lösa Guds planer i egen kraft. Och visst, man hade ju kunnat tänka att Gud liksom plötsligt ångrar sig nu och tänkt att nu ska jag ta tillbaka de här löftena. Jag tror att det är egentligen precis tvärtom. Gud vill involvera Jakob. Han har liksom kört på sitt eget spår där lite vid sidan av. Men nu vill Gud dra in honom i centrum av sin plan. Och låta det här bli teamwork. Att vi ska stå tillsammans i kampen för att få se de här löftena gå i uppfyllelse. Jakob ska inte bara stå och se på som en betraktare. Eller ännu värre, försöka lösa det på egna hand. Jag tänker att det här är en stark bild också för hur våra liv kan se ut. Visst, det här kan vara en bild ofta som används av tvivel. Hur jag på det sättet brottas med Gud. Det finns verkligen tillfällen då vi behöver gå den brottningsmatchen. Jag tror egentligen inte att det är det som är huvudpoängen här. Men helt klart finns det perioder då vi behöver brottas med Gud också på det sättet. Där vi inte förstår, där vi inte riktigt vet hur vi ska kunna tro på det han säger. Men det finns också en risk att vi kanske gör de här enkla genvägarna. Att vi blir konsumenter av Guds välsignelse. Utan att liksom beröras av den här kampen som ligger bakom de här löftena som Gud har gett oss. Om vi tar en sån sak som Guds nåd. Ibland hör jag människor som talar om nåden som om den vore nästan en rättighet. Ja, men typ, det är Guds skyldighet. Han kan ju inte annat än att vara nådig mot oss. Men det är ju inte riktigt bilden vi får av Gud i Bibeln. Han har betalat ett väldigt högt pris för att kunna välsigna oss. Som syndare. Vårt utgångsläge är ju inte så ljust om jag säger så. Eller människor som ställer Gud på den anklagandes bänk och liksom pekar finger. Hur Gud kan du låta någon enda människa gå förlorad? Och gör sig själv till domare över Gud för att faktiskt inte alla människor blir frälsta. Hur många gånger har jag inte stött på det fenomenet? Och så läser man om Jesaja. Fullständigt tillintetgjord faller ner i stoftet. I ljuset av din helighet, Herre, hur kan någon enda av oss bestå? Det är 180 grader motsatt perspektiv. Men det är klart, när vi lever med människan som alltings mått, då har det väl lätt att sätta Gud på anklagans bänk. För vi är ju de självrättfärdiga som har alla svaren. Och Gud som är god måste ju låta alla komma till himlen. Ja, Bibeln säger att han vill att vi alltså kommer till himlen. Men han ger oss också ett ansvar. Och i grunden handlar det om att vi också måste gensvara på hans nåd och ta emot den. Gå in i närkampen. En fascinerande man som levde under andra världskriget. Ja, innan dess också. Men han dog under andra världskriget. Det är Dietrich Bonhoeffer. Och han skrev flera böcker. Och en av dem han är mest känd för heter Nachfolge, efterföljelse på svenska. Och är du en person som läser så ska jag säga att den här bör vara obligatorisk läsning. Det är en fantastisk bok om det kristna lärjungaskapet och det kristna livet. Bland annat en lång genomgång av bergspredikan. Men han börjar hela sin bok så här. Han talar om nåden som inte längre är en dyrbar gåva utan som har blivit omvandlad till en rättighet. Och han säger att billig nåd, det betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser. Nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån det öses ut, tanklöst och gränslöst, med lättfärdiga händer, en nåd utan pris, utan kostnad. Och han säger att det är faktiskt inte det här handlar om. Ja, nåden är gratis, den är oförtjänt. Men det är ingenting vi kan ta med en klackspark. Han talar om en annan version av nåden som är den dyra nåden. Det är den förlorade skatten i åken. Den människa som finner den går med glädje och säljer allt vad han äger för skattens skull. Det är den kostbara pärlan som köpmannen byter till sig mot alla sina dyrbarheter. Kristi konungsliga välde som får människor att riva ut det ena ögat som är dem till förförelse. Den är Jesu Kristi eget rop som får lärjungen att lämna sina nät och följa honom. Dyr nåd är det evangelium som alltid måste sökas på nytt. Gåvan vi måste be om. Dörren vi måste knacka på för att den ska öppnas. Man kan problematisera det här om man vill och det är helt okej. Men om vi ser till poängerna här så tänker jag att kanske är det egentligen dyr nåd som Jakob får ta emot när han går i brottningskamp med Gud. När han inser att här har jag faktiskt mött min överman. Det är inte jag som är herre på täppan här. Jag har inga förtjänster här, inga meriter. Men så säger han samtidigt, jag släpper inte med mindre att du välsignar dig. För jag har faktiskt mött dig nu. Jag har förstått att det är värt att leva mitt liv med dig och för dig. Du är den sanne, du är den helige. Och jag vet att du vill välsigna. Han har fått vittring på ett spår som han faktiskt inte vill lämna vad det än kostar. Samtidigt som han just inser sin egen litenhet. Att det här handlar om nåd. Och nåd betyder som sagt oförtjänt gåva. Inte som vi allt för ofta har fått för oss rättighet. Det vill säga förtjänt gåva. För Gud kan ju inte annat än vilja. Och så vidare. Och för mig så slår det här tillbaka också in i mitt eget liv ganska starkt. Är Guds nåd mot mig någonting som verkligen har fått förvandla mitt liv, mina prioriteringar i grunden? När Jesaja kastar sig till marken inför Gud och hans helhet, ja, då kommer den här ängeln med ett glödande kol, renar honom. Han fylls i hela sin varelse av kraften i den oförtjänta gåvan. Och det spontana gensvaret, det blir just att säga ja till kallelsen att bli Herrens profet. Här är jag, sänd mig. Har du och jag den erfarenheten? Vi har nog knappast varit i Jerusalems tempel. Men vi har faktiskt samma Gud. Har nåden mött oss som ett svar på en personligt formulerad fråga? Där jag faktiskt har gått i närkamp och våndats med Herren. Eller har den mer serverats oss som någonting självklart? Någonting som vi på ens kan konsumera utan egen insats? Har nåden blivit någonting som söver oss eller någonting som befriar oss? Det tror jag är en viktig fråga. Jesus talar om lärjungaskapets pris. Och han ger flera liknelser om det. Det här är första delen av den. Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer och hånar honom och säger, den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Här är Jesu ord om det kristna livet. Det ska absolut inte tolkas som att nåden skulle vara någonting vi behöver förtjäna för att få ta emot. Där menar jag att Bibeln är glasklar. Det handlar inte om våra förtjänster eller våra fantastiska tornbyggen. Det är inte det som gör att Jesus tar sig an oss. Tvärtom är det ju för att vi alla kommer till korta som Jesus tar sig an oss. Men jag tänker att Jesu poäng ändå är att det har ett pris att vara en kristen. Det kräver en slags omorientering där jag inte längre kan vara huvudpersonen i mitt eget liv. För det blir en contradiction in terms. Det går inte ihop att vara centrum i sitt liv när man känner den helige. Det går inte längre. Det blir ett hån mot vem han jag faktiskt har lärt känna är. Det handlar inte om meriter, det handlar om verkligheten. Jag bygger som kristen mitt liv med någon annan i centrum. Och det är Jesus Kristus själv. Om jag inte har insett storheten i den omorienteringen så kanske jag inte heller har genomfört den omorienteringen i mitt liv. Om jag fortfarande sitter där som herre i mitt eget hus, lever enligt den här devisen att människan är alltings mått, ja, då har jag knappast dött bort ifrån mig själv. I alla fall inte på det sätt som Jesus talar om i evangelierna. Och det är förstås en process. För jag menar, vem kan säga att jag har helt dött bort ifrån mig själv? Nej, men självklart inte. Men det är den vägen vi får vandra. Vägen från att vara konsument av Guds välsignelser till att faktiskt bli hans lärjunge som följer honom, lyder honom. Jag konsumerar inte Gud och hans nåd. Jag låter honom förvandla mig i grunden. Här är jag, sänd mig. Min dröm när det gäller Efes, och jag ska landa snart, det är att vi ska fortsätta vara en rörelse med Jesus och med nåden i centrum. Men också att vi just därför ska vara så andligt klarsynta att vi undviker den här fallgropen som Dietrich Bonhoeffer talar om som den billiga nåden. Att vi inte ska vara konsumenter av Guds nåd utan faktiskt ett folk som är förvandlat av hans nåd. Som känner Herren. Inte reducerar honom till någonting hanterbart som vi kan stoppa i bakfickan och plocka fram när det passar oss. Utan som överväldigar oss, invaderar oss, förvandlar oss. Och genom oss förvandlar den här världen. Och det börjar i mötet med honom. Där vi får skakas om i grunden. Där Gud går från att vara en lära eller en teori till att bli liv och kraft. Guds rike består inte i ord utan i kraft, säger Paulus. Och om vi vill bli bärare av ett sådant budskap så får vi likt Jakob kasta oss på Herren och säga att jag släpper inte med mindre du vill signa mig. Utifrån dina löften. Inte för att jag har en agenda här, men du har ju själv sagt att du vill göra detta. Vi tar matchen tillsammans. Och Gud får sedan leda. När Gud hör oss i den bönen, när vi också bryter igenom i det mötet med den helige guden, så kan vi också vittna om honom för världen i stort. Man kan ju faktiskt inte ge vad man inte har. Men tänk om vi på nytt skulle få bli en sån kyrka som faktiskt har något. Och då tänker jag på apostlarna i början av apostlagärningarna som möter en lam man vid sköna porten i Jerusalem. Och förväntas att ge honom någonting materiellt. Och de säger, nej, men jag har varken silver eller guld. Men det jag har, det ska jag ge dig. Och så får han förmedla helande till en man som har varit lam ända sedan födseln. Och det är ju så. Guds förrådshus är överfulla. Det fick vi höra om igår kväll. Arvet är fantastiskt. Må vi då vara ett folk som sträcker oss efter det arvet. Som längtar efter den helige gudens närvaro. Och som låter också honom få förvandla våra liv i grunden. Det är väl ett sätt att sammanfatta det här budskapet. Vi tar en stund i bön. Jag tror, vet du vad, vi ställer oss upp. Nu har jag talat länge. Så ska vi ta en stund i bön och sen så går vi in i en sång medan vi fortfarande står. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är liv och kraft. Tack för din närvaro, Herre, som faktiskt invaderar våra liv. Väcker någonting nytt där. Skapar någonting nytt där. Och Herre, du ser att vi är nog många som har en tendens att vilja ha kontroll över vår tillvaro. Och på något vis bygga vårt liv lite grann utifrån vad vi själva kan överblicka. Vad vi själva också längtar efter kanske, efterfrågar. Men där vi på något vis riskerar att göra dig mycket mindre än du egentligen är. Herre, jag ber om möten med dig. Möten som precis som Jesajas möte får hjälpa oss att ana storheten i vem du är. Storheten i dina gåvor till oss. Priset faktiskt också som du har betalat för att kunna ha gemenskap med oss. Herre, påminn oss om det. Så att vi inte förvandlar det genom att göra om till rättigheter. Här så ber jag också för de av oss som har slutat brottas med dig. Som har tagit dig lite för mycket för given. Som kanske mer håller oss till andliga principer om din godhet. Men som egentligen inte själva har mött den. Herre, jag vill inte lägga fördömelse på någon enda för brist på erfarenheter. Men jag ber bara att du själv stämmer möte med oss. Och ger modet till oss att gensvara på det mötet. Jag ber för den här församlingen här att det ska få utgå en ström från Efes Östersund. Som faktiskt är en förvandlande ström. Som vittnar om förvandlande liv. Som leder till förvandlade liv. Jag ber för bedjan i den här församlingen. Att du uppmuntrar dem att sträcka sig ännu längre in mot ditt hjärta. In i det allra heligaste. Jag ber att du just nu också bara reser upp och bekräftar gamla och nya bönetjänster. Män och kvinnor som får bära dina bördor på ett lite mer personligt sätt. Och Herre, jag vet att det inte alltid är en enkel gåva eller kallelse. Men det är en dyrbar kallelse att bära dina bördor för det här landet. Kanske för ditt folk i det här landet. För församlingen. Tack för att du bygger din kropp här på jorden, Herre. Och tack för att det är du som är huvudet i den kroppen. Låt oss då, Herre, få ha dig i centrum. Påminn oss när vi håller på att glida ut från det centrumet. Och bevara oss, Herre, från att sluta att vara berörda av din nåd. För Herre, den dag vi inte längre berörs av den, då har den blivit en rättighet. Någonting slentrianmässigt. Men Herre, vi ber om nåden att slippa det. Kalla oss, Herre, varje ny dag till lärjungaskapet med dig. Efterföljelsen av dig. Och tack för att du har så mycket gott för oss på den vägen. Vi bara tar någon minuts tystnad så får vi bara fråga här.